Hej och välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och jag gör också det här för att jag vill ta reda på hur lever man i den här världen och mår bra och hur presterar man och mår bra. Prestationspodden har ett nyhetsbrev och där tar jag upp de bästa tipsen från mina gäster. Jag berättar om mina retreats, kanske bokutlottningar av gäster som har skrivit böcker och mycket mer än så. Och vill du ha det så gå in på carolinenorbeli.com. Japp, nu är jag hemma från Mallorca och det känns faktiskt skönt. Alltså skönt har jag aldrig sagt förut, men jag 31 grader, det är för varmt för mig. Och dessutom var det extremt stressig tid på väg hem, alltså SAS. När vi åkte dit så insåg jag, kände mig lite smart. Jag förstod att mitt plan skulle ställas in. Så jag bokade nya biljetter, åkte mitt i natten med mina stackars barn ner till Mallorca och Deja. Och där har vi ju haft det jättebra, men när vi skulle åka hem så sitter vi på tapasbaren i Deja och har det jättehärligt. Så plingar det till och det är från SAS och de säger att planet är inställt imorgon. Ingen mer information. Man bara, nähe. Hem och hysteriskt försöka leta biljetter åt framförallt min son som ska till Gotia Cup som han har drömt om så länge. Alltså han har behov av att bli bland vänner, att bara varit med oss under lång tid. Och det har varit liksom, ja men du ska ju ändå till Gotia Cup. Och det var bara så att vi fick tag i två biljetter, alltså för min man och min son. Och när vi skulle boka till mig och Matilda så bokade vi genom en konstig sida som heter Aeskai. Så ett tag trodde vi att vi hade också, till råga på all stress, blivit lurade. För att de skickade inte bekräftelsen på att vi hade köpt biljetter för efter en och en halv dag. Jag och Matilda, ovetande om vi hade blivit lurade, om vi hade biljetter överhuvudtaget, om vi var tvungna att vara i Cala Major och ja, ta in på något hotell där som var helt okej. Men ja, på något sätt så kände jag ju att jag vill ju aldrig åka hem från Mallorca. Och där fick jag för det. Jag glömde i mina önskningar precisera att jag skulle vilja ha varit kvar just i Deja eller kanske någon annanstans än just Cala Major. Alltså Cala Major var ju bra, men det var ju också så jobbigt att vara i ovisshet. Jag skulle ha kanske i mina tankar och önskningar sagt att vi skulle veta när vi skulle åka hem. För det tar på kraften att inte veta. Och jag tänker så här, det klarar ju jag som har rest mycket eftersom jag har släkt utomlands. Men tänk er gamlingar, tänk er folk som inte har råd att lägga ut pengar för biljetter. Och ja, det ska bara bli väldigt intressant hur SAS tacklar det här. Och tänk er folk som går på medicin. Som inte har med sig tillräckligt medicin. Ja, nej. Det var skandalöst på många sätt. Men jag måste säga att jag är mer avkopplad än någonsin. Och det, värmen gör ju det med en. Jag kände det. Jag hade egentligen, skulle jag ha ett eget avsnitt den här veckan, men jag, min personlighetsutvecklande hjärna och mina tankar kring livet, stress och prestation, de finns inte. Jag sa det till min man, vad ska jag prata om? Det har aldrig varit ett problem förut. Det liksom tickar sådana tankar i min hjärna jämt, men nu är det som att det är helt stiltje. Men och jag skulle förbereda ett eget avsnitt och jag lyssnade faktiskt på ett avsnitt som jag tidigare gjort för att inte återupprepa mig och tänkte, herregud, vad smart hon är. Vad mycket bra grejer. Jag är alltså inte där. Jag är inte i något jobb-mode och jag tänker väl att det är bra att jag kan koppla av på det här sättet, även om jag är egen, även om oro borde finnas för hösten. Hur ska det gå? Är det någon som signar upp på min kurs? Har jag några kunder överhuvudtaget? Men jag har faktiskt mediterat nu i 15 dagar i rad. Inte alltid så länge, men jag har gjort det. Och det har givit så... Alltså, all oro för framtiden försvinner. Jag blir extremt här och nu. Och jag kan verkligen... Jag förespråkar ju alltid det. Och det känns ju lite dumt när jag förespråkar det i min vardag. När jag inte tar mig tiden att göra det. Men jag är precis som alla andra när det gäller meditation. Men för mig så är det så bra. Jag faller in i någon slags tro på att saker och ting kommer att ordna sig. Eller snarare är det väl att när jag inte mediterar så är jag väldigt mycket uppe i mitt huvud. Flyger rakt upp i mitt huvud och får väldigt mycket orostankar. Eller, jag vet inte, jag tror att det är tankar som alla, men det är lätt att komma upp i mitt huvud. Men bara 5-10 minuters meditation om dagen gör så mycket. När jag flyger så tar jag alltid chansen till att börja skriva ner mina drömmar och mina mål. Jag tycker att resa, då är man verkligen... Då kan man inte göra något annat än att rannsaka sig själv. Och det är verkligen mitt bästa semestertips att göra det när ni är på resande fot. Jag ställde frågan på Instagram, Caroline Robille Coaching, om ni skriver ner era drömmar. Och det var förvånansvärt få som gör det. Men det finns ju jättemycket... forskning eller vad man ska säga på att om man skriver ner mål och drömmar också så ökar chansen ganska radikalt på att man når upp till det. Så när jag satt, jag fick ju flyga mellanland och allting, så jag har evig tid på mig att skriva ner vad jag drömmer om. Det kan jag tycka är det bästa med att flyga. Jag brukar också passa på att rensa i mobilen, rensa i kalendern, eller på rensa i livet och drömma framåt. Ett bra tips.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ja, nu är det hög tid om du vill anmäla dig till min coaching. Jag coachar ju människor med höga prestationskrav, mycket stress i livet, människor som vill hitta tillbaka till sig själv, kanske hitta nytt jobb, ny karriär eller bara skapa det liv som de drömmer om. Är du intresserad av att boka mig till hösten, så gå in på carolinorbeli.com och signa upp. Och detsamma gäller min kurs där du får lära dig att hantera stress och prestation och göra det tillsammans med 10 andra på Zoom, där ni får uppgifter varje gång. Och om du vill dela med dig till de andra och så kan du göra det, men det går bra att bara vara med lite halvt anonymt också. Jag tror jättemycket på att dela och att höra andra för att läka. Så gå in på carolinorbeli.com också och signa upp. Och detsamma gäller om du vill vara med på mitt retreat i Deja, där vi yogar, vandrar och äter god mat den 5-8 oktober. Och som jag säger, då Mallorca är som bäst. Det är varmt i vattnet, det kan vara fint väder, lite varierande, men så vackert. Följ med helt enkelt, det finns 6 platser kvar. Jag har intervjuat 2 personer, 2 kvinnor, Sara Granström Povjecki och Kristina Andersson. Sara är yogalärare och Kristina Andersson är psykolog. Och de har tidigare varit i podden och är tillbaka med deras nya bok Yoga hjärnan. Lyssna till två härliga och smarta kvinnor.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Välkomna till prestationspodden, Sara och Kristina.
Tack.
Ja, vi kan ju börja med dig, Sara. Berätta, du har ju varit här, det är för er båda är det andra gången och det är jättehärligt att ha er här igen. Men för de som inte, det var ju ett tag sedan, Sara, du var här. Berätta lite, vem är du på det här jordliga planet?
Ja, jag är fortfarande yogalärare. Det var även när vi såg sist och jag var här sist när vi pratade, så pratade vi om pranayama som var en andnings, kan man säga, skola inom hatha yoga traditionen och det har varit den delen av min gren, kan man säga, under lång tid. Nu jobbar jag fortfarande då mycket med utbildning av yogalärare på olika sätt och det är väl det jag gör egentligen som min stora, mitt jobb på något sätt. Den största delen av jobbet handlar om att följa elever under en längre tid och se vad som händer med dem och deras utveckling. Så det är därför jag är här idag, för att det är vårt samarbete då, jag och Kristina, det har kommit ur faktiskt den platsen där människor möts för att ta sig an yoga på ett kanske lite djupare sätt.
Just det, och det var pranayama som jag, när jag gick utbildningen på yogayama, var mest blown away av, för jag hade aldrig gjort något liknande, eller hade ju mediterat, men just de här andningsövningarna påverkade mig så positivt och ja, det var min första introduktion till den typen av andning.
Just det. Ja. Och det är ofta så för många, märker jag också, de som kommer, att de kan ju vara, de behöver inte vara nybörjare, men just att kanske utveckla sitt möte med yoga innebär ofta för många att väva in andra former av verktyg, kanske inte bara det fysiska. Och det är också det som har varit intressant att följa då, de personerna som gör det. Vad beskriver de för, så att säga, upplevelser i det?
Ja, du har ju också varit här, Kristina. Och för de som inte vet vem du är, kan du berätta lite kort?
Ja, jag är psykolog. Och jag forskar på Karolinska institutet inom stresshantering och tar fram program för att hur man kan minska stress och öka välbefinnande. Så att jag jobbar ganska brett egentligen då. Alltså förutom att skriva böcker så tittar jag på hur man kan jobba med digitala verktyg för att öka hälsa.
Spännande. Ja. Och sist du var här så pratade vi om compassion, vill jag minnas, eller
ja. Ja. Ja, men det har väl blivit lite mitt kännemärke också. Ja. Alltså just att hur man kan stärka compassion till andra för att må bra, men också att ge det till sig själv, self-compassion. Mm. Så det har jag ju ägnat en stor del av min tid till.
Och vad är det, hur träffades ni? Eller jag vet ju att båda ni var på yoga. Du var ju där som gästföreläsare. när jag var där. Och, men hur träffades ni egentligen?
Vi träffades där. Det var en av de här utbildningarna som hade satt igång på Yoga Yama i Stockholm. Och Kristina kom in som en av deltagarna på den kursen som jag var huvudlärare på. Så att vi möttes. Och det var väl det som gjorde också att vi hade möjlighet att börja prata om saker mer fördjupat. För vi hade helt enkelt mer tid tillsammans på samma plats, i samma rum. Inte bara kanske så där kort en klass och sen så ses man inte mer. Utan just de här lite förlängda utbildningarna, där finns det utrymme för att man tränar tillsammans. Men man har också teorisessioner, man kan diskutera saker. Och där började vi samtala om ett intresse som vi upptäckte var gemensamt för oss. Fast egentligen från två olika infallsvinklar skulle man kunna säga.
Var det då infallsvinkeln, den psykologiska infallsvinkeln och din andning? Eller?
Ja, alltså det var psykologiskt för mig också. Nu är inte jag psykolog på något sätt. Men jag har alltid varit dragen till yoga av den psykologiska, på grund av den psykologiska faktorn. Mm. Och det som jag märker händer för människor som handlar mycket om upplevd, alltså känslor, tankar, upplevd verklighet och så vidare. Det var där någonstans jag kände bara att hur hade det varit möjligt att kunna förklara vad det är som händer med människor när de gör de här typen av övningar, så hade det varit fantastiskt. Och så i samtalen då med Kristina så började jag inse att det finns ju faktiskt forskning och spår inom psykologin och kanske framförallt modern psykologi där man faktiskt använder sig av den här typen av övningar för att man har kunnat se att de gör vissa, får vissa effekter.
Ja, spännande. Nu frågar jag er båda så ni får svara lite. Jag är inte van att intervjua två, men det här ska gå bra ändå. Vad i ert liv liksom, vad är det som har legat till grund till er nyfikenhet gällande psykologi egentligen? För det är ju, ja, kan man ju säga.
Mm. Ja, det är ju en stor fråga egentligen. Och jag har insett att i mina böcker så delar man ut lite bitar från sin egen livshistoria för att ge en förklaring till varför kom just den här boken och så. Men så att intresset för psykologi och relationer har ju kommit utifrån att ja, men jag var väldigt intresserad av lyckoforskning. Så det är väl att vad gör en person lycklig och vad är innebörden av att vara lycklig? Alltså det egentligen har format mig och det tog vägar liksom från ja, men fysisk träning, läsa ekonomi, läsa sociologi har jag studerat. Och sen läste jag ju då till psykolog i Uppsala och tog också vägar förbi religionspsykologi. Och det är också ett gemensamt intresse som jag och Sara har. Men att det sen mynnade ut i att det blev liksom compassion. Och det var ju också av Dalai Lamas uttryck av att om du vill göra någon lycklig, liksom praktisera compassion. Och vill du bli lycklig, praktisera compassion. Så där kände jag väl att nu har jag hittat hem. Och av att förstå också att livet, alltså vi kan ju, om man är en prestationsindivid, så kan man tänka att så, ja, men bara jag gör rätt, bara jag anstränger mig och så kanske jag blir lycklig.
Mm.
Men livet för in saker och ting som vi inte alltid kan prestera bort, eller vi måste förhålla oss till smärta och sorg. Och där tyckte jag att en nyckel till då att bli lycklig blir också att hur kan jag hantera obehag och saker i mitt liv som jag inte riktigt hade önskat skulle hända mig.
Ja, jag tycker det är så rätt, för de flesta tror att man kan, om jag bara ändrar det här, om jag bara, att det hela tiden ska också bli en prestation i att förändra sig själv. Men att egentligen handlar det om att kunna bara ge sig själv kärlek i befintligt skick. Och det, ja, jag inspireras väldigt mycket av compassion själv.
Jag kan ta vid lite i det också, i det här med att vilken roll liksom att ha självmedkänsla, att vara med sig själv i befintligt skick, som du sa. Och att just det här att vi inte kan kontrollera allting, även om vi försöker, och att man kan lägga skuld på sig själv, eller att jag måste ha gjort något fel, och varför skulle det vara så här? Så man kan fastna i väldigt mycket ältande och lidande. Jag skrev en tidigare bok som hette Compassion-effekten, och där lyfte jag ju in olika yogaformer som var mer utifrån att man skulle aktivera den lugnare delen av nervsystemet för att mer få kontakt till att kunna stanna upp i sig själv och närma sig själv det som gör ont på insidan. Så det var ett arbete, att fokusera mycket på självmedkänsla. Men sen när jag och Sara, som Sara var inne på, att berätta om liksom våra samtal, så kände jag också att det finns någonting mer. Och att förklara, och det den här boken då, Yoga hjärnan, som vi har skrivit tillsammans.
Ja, som vi ska prata om.
Ja, så jag tänker, om vi kommer in på den, så är det just att, precis som Sara beskrev, så har ju hon sett saker och ting i yogapraktiken som jag också märkte var jätteviktigt för att bygga upp en psykologisk resiliens, alltså motståndskraft, att möta och också ta vara på sitt liv. Så att det är precis i det spänningsfältet som vi förklarar både då hur man kan jobba med kroppen och med sinnet för att uppnå optimal hälsa.
Vad menar ni med just namnet yoga hjärna?
Vi menar ett mentalt tillstånd, skulle man kunna säga. Och det är också, jag sitter och lyssnar på Kristinas berättelse om hennes intresse för psykologi. Jag skulle nog kunna säga att jag har haft samma intresse, men jag har jobbat med det utifrån det yogiska hållet. Därför där är det precis de principerna som ni har pratat om nu som gäller där också, nämligen acceptans av hur saker och ting är. Det här är buddhistisk filosofi som vi vilar på någonstans. Så det är ju här vi sitter och bara, ja, men det är likadant och det är likadant, och vi tänker samma. Så att de här två världarna verkligen speglar varandra på något sätt. Och därför är yogahjärnan på ett sätt en form av definition på det som också yoga är definitionen av, nämligen stillandet av sinnet, fast det kanske inte är den ultimata formen. Som inom yoga ser man det som högsta möjliga medvetenhet, eller man pratar om upplysning, såna här saker. Men yoga, vi ser på yogahjärnan mer som ett optimalt mentalt tillstånd att använda sig av i vardagen, fortfarande som levande, fungerande varelser i vårt samhälle, där vi har förmåga att behålla lugn, förmåga att behålla närvaro, där vi har på något sätt en balans i nervsystemet som gör att vi kan agera, vad ska jag säga, effektivt eller på ett konstruktivt sätt i olika situationer. Och där vi också, och det här är jätteviktigt, där vi också har möjligheten att ta in andra människor och vår omvärld. Och det är där någonstans som också Kristinas compassion-område kommer in. Att det var ju också en sån här sak, en sån här bieffekt av att folk går till yogarummet för de vill förbättra sin hälsa. Och så kommer de ut och är mycket snällare mot alla andra. Alltså, vad är det som har hänt med dem? Och vi menar att det hänger ihop med deras yogahjärna. De har utvecklat sin yogahjärna.
Mm. Verkligen. Man kan ju se innan ett pass att folk är i sin stress, eller kanske lite hårda, kanske stör sig lite på varandra. Men efteråt så är det som en så här suck som har gått igenom rummet, och så kommer folk ut med en mjuk inställning till varandra. Och jag tänker, alltså, svårigheten tycker jag med att yoga då själv, eller jag yogar hemma en hel del, men det är så mycket man ska göra, att prioritera det. Alltså, man får ju höra så här, så ska du gå dina 10 000 steg, och sen så styrka. Du måste ha styrka nu för hormonell. Alltså, det som jag tror att folk brottas med till att komma till yogamattan är mycket konkurrens från annat. Vad kan ni tycka liksom är en rimlig, alltså hur man ska lägga upp sin praktik, tänker jag, om det är någon som får bli lite peppad att börja yoga?
Ja, men jag tänker så här, att boken i sig har ju med faktiskt ett helt kapitel om självmedkänsla. För att just att, så att man försöker att se det här som att det här är någonting som på sikt kan man bygga in ett självomhändertagande. Så att man försöker att göra de här delarna i praktiken utifrån den inre intentionen av att vilja sig själv väl. Det är ett stort skifte från att man kanske försöker få in det här utifrån ett prestationsbaserat sinne. Att ja, men jag måste göra det här, och sen gör jag det här, och sen gör jag det här. Så att det är ett skifte i sig, och då kan man ju faktiskt känna efter Och boken tar ju upp alla de delarna som ingår i yogapraktiken. Att just meditation, andning, alltså praktiska övningar, positioner bland annat. Så att där kan man ju se, och att börja kanske jobba med kroppen fysiskt kan ju vara en hjälp för många. Men också att ibland kan det ju vara att göra former av guidade meditationsövningar så att man på det sättet förbereder sinnet. För man kan ju också träna hjärnan. Det är lite som att gå på gym för hjärnan. Så att man kan börja den vägen. Mm. Så att det är just att man kan se, vad behöver jag? Mm. Men sen kan Sara få lägga till också.
Jag tänkte egentligen bara säga att det beror, var och en måste ju känna efter hur mycket tid man har själv. Man behöver inte känna att man ska ha 2 timmar om dagen eller inte ens 1 timme om dagen. Alltså kan man lägga 10 minuter så finns det möjlighet att hitta en övning för det och börja då, precis som Kristina sa, i någon ände. Man kanske börjar med det kontemplativa, alltså meditation, eller man kanske tar en av andningsövningarna. Sen är det naturligtvis som med allting annat som man vill utveckla, att det är bra med regelbundenhet och det är bra att återkomma, även om det är den där korta 10 minuters perioden då. Och så får man väl se liksom, hur känns det. Sen kanske det börjar kännas som att det här faktiskt har ett värde, då kanske man vill lägga till 10 minuter till, och så får det utveckla sig organiskt. Men jag tror inte människor behöver känna att ja, men jag har inte den här 3 timmar om dagen tiden, så då kan jag inte göra det. Utan man får verkligen, man kan ge det man har, ja, någonstans.
Ja. Och vad är det egentligen som gör att vi mår så bra efter ett yogapass?
Precis, det var det som boken vi försökte formulera där. Ja. Och det finns säkert väldigt många faktorer till det, men vi brottade ju ner det, eller kokade ner det, ska jag säga, till några få komponenter då för att kunna göra det lite mer tydligt. Och en av de faktorerna var nervsystemet och balanseringen av nervsystemet, som vi ser som en viktig faktor för hälsa allmänt, men inte bara då, det är fysisk hälsa allmänt, men också mental hälsa på olika sätt. Och där har man ju en mängd olika övningar inom yogisk praktik som hjälper till att bland annat lugna nervsystemet, alltså trigga det parasympatiska nervsystemet. Så det var en stor faktor. Den andra stora ser vi som alltså närvaroträning på olika sätt. Koncentrationsträning, observationsträning, alltså att hjälpa sig själv till att rikta sin uppmärksamhet. Det ser vi också som en sån här väldigt viktig faktor. Om man nu ska göra det här på ett generellt plan. Ja. För det är också en sån där sak som människor idag, det är som brist på detta. Alltså vårt distraktionssamhälle har ju gjort oss extremt isolerade, gjort att vi inte orkar liksom möta människor utanför oss själva och så vidare. Så att det finns ju ett enormt behov av att återfå förmågan att kunna vara med en sak i taget liksom på något sätt.
Mm, ja, det är fantastiskt att vara där på mattan och utan all distraktion. Ja.
Många beskriver väl just den här känslan av att, som du säger, med distraktion, att man känner sig splittrad. Så att få liksom förmågan att känna sig hel, det är det många kan uppleva som en skön känsla. Och väldigt stabil. Och sen de psykologiska kvaliteterna som vi också lyfter i boken är ju som en bieffekt av att få in compassion i sitt liv, är att man känner mer hopp och tillit och meningsfullhet. Och det är ju kvaliteter som behövs när livet skakar, som det gör för många emellanåt. Eller att man då kan vara erbjuda de här kvaliteterna till någon annan. För det gör ju också att man får bra relationer, man får en högkvalitativ känsla i sina relationer. Så att det är ju också någonting som vi ser är en effekt om man befinner sig i yogahjärnan.
Ja, det är ju faktiskt helt otroligt att det stärker en på det sättet. Alltså just de här enkla, eller vad man ska säga, övningarna. Och att man, jag kan uppleva det så. Bara att oro minskar för framtiden. Man får, precis som du säger, den här, jag kan luta mig på något,
exakt,
på en tro, eller på en som bara kommer till en. Ja.
Och det där säger något fint, för det är precis det här jag kan luta mig. Och det beskriver vi som ett centralt begrepp i boken, trygghet. Och trygghet, en inre trygghetskänsla, handlar om att jag kan luta mig mot någonting som är större och starkare. Och att om det då är utifrån en religiös aspekt, alltså att man har tron på att någonting större bär en. Eller att man kan öka upp relationers betydelse också, så att man kan känna att jag får fler och fler som jag kan luta mig mot. Eller att jag själv är en kraft att någon kan luta sig mot en. För det gör en också att man mår bra, att man är viktig för andra.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Yoga kan ju, som vi säger då lite här, att det kan ju vara bra mot svåra tankar eller att släppa tankar. Det är både meditation och yoga, det tror jag att de som lyssnar vet. Men det jag undrar lite, hur skiljer man på tankar som man behöver släppa och tankar som man faktiskt kanske ska ge rum för att det behövs? Ja, det är kanske en svår fråga. Men...
Nej, men det är ju en fråga som man kan lära känna sig själv via. Just det här att det är också en effekt av yogahjärnan som handlar om visdom. Att ibland behöver man ju se att det här är tankar som inte gör mig gott. Och det kan man ju då transformera, som vi pratar, självkritik eller självanklagelser eller dömanden om andra. Att man klagar och kritiserar andra. Så att om det är den formen av tankar, så kan man ju börja öva då, som ingår i yogapraktiken, just att vara icke-dömande och ha ökad tolerans för andra. Andras brister och så vidare. Sen finns det ju också en nivå av mörka tankar som kan ha att göra med att det finns en otillfredsställelse i sitt liv. Så att de signalerar någonting. Och då kan man behöva ta dem på allvar. Och ju mer trygghet man har på insidan, desto mer kan man våga lyssna på de där tankarna och göra förändringar som faktiskt är hjälpsamma för en. Och det man också har sett som en effekt av yogapraktik och compassion-träning är ju att man får ökat mod. Så att man vågar ta de här stegen som kanske har varit omöjliga innan, och att man har trott att man har problemlöst via sitt ältande. Så att man blir mer handlingskraftig som en effekt av yogapraktik och compassion-träning.
Ja, det är fantastiskt. Man kan ju bli lite apatisk av sina negativa tankar.
Och, ja, passiv, ja, verkligen. Passiv. Ja. För att det leder ingenstans, men man tror i hjärnan att man löser någonting. För ja, det går runt. Men egentligen så är man i kroppens hot- och stresssystem. Så att man behöver transformera det till antingen i kroppens prestationsaktiverande system. Men för att göra det på ett så gott sätt som möjligt, så behöver man ändå kunna ha den här självregleringen och emotionsreglering som man får med hjälp av då yogapraktik och psykologisk träning.
Jag tänkte bara lägga till att många gånger så är första steget också i det där arbetet att medvetandegöra för sig själv vad man går och bär på. Det behöver inte vara att det ska lösas på en gång, men att bara våga se alla sina sidor någonstans. Och det är väl det också som koncentrationsträning kan göra, att du börjar bli uppmärksam på dina de funderingar som kommer eller de mönster som du har. Och då har man i alla fall tagit första steget för att sen kunna kanske göra någonting åt då, den situation man befinner sig i.
Ja, det är jättebra. Allt det här upplever faktiskt jag väldigt starkt. Och jag kan ibland, som jag säger då, svårt att få in lika mycket yoga som jag skulle vilja. För jag är ingen morgonmänniska alls. Och ja, barnen är uppe länge. Ja, allt sånt här. Men jag hade själv ett yogaretreat tillsammans med en annan yogalärare. Och då fick jag yoga mycket. Och det var helt otroligt vilken skillnad det var på mig. Så att nu är jag i färd att förändra. Mm. Jag ska ha mer yoga i livet. Mm. Men...
eller göra mer retreats.
Ja, precis. Det gärna.
För det brukar de säga också. Så här, att, typ, att det är bra att välja liksom, att praktisera eller forska på det du behöver öva på.
Nej, men
då, får du, liksom öva exakt, på det hela tiden.
Exakt.
Det kan du göra.
Men hur har ni er yoga? Hur mycket yoga ni själva?
Ja, inte så mycket som jag skulle vilja säga också. Då. Ja. Nej, det har ju förändrats mycket sen vi fick barn. Jag har småbarn hemma. Men det är så där. Jag vet inte. Man kan tycka tidsmässigt att det har blivit mycket mer begränsat. Samtidigt har jag också blivit effektivare någonstans i den tiden jag har. Så att jag upplever inte att oj, det har blivit en stor skillnad, utan snarare att jag har blivit så tacksam över den tid som finns. Och den tiden får verkligen, den blir väldigt koncentrerad och man njuter av den tiden på något sätt. Ja, mm.
Ja, och jag tänker också det här, det som är så bra att tänka på är just att det vi beskriver som yogapraktik är ju olika delar. Så att jag försöker tänka så här, på vilket sätt kan jag få in de här olika delarna? Att ibland kanske jag lyssnar på en guidad meditation medan jag går eller sitter och väntar på någonting mer för att veta lite grann att det här är som att borsta tänderna, fast det är en mental liksom träningstid, att jag behöver göra det för mitt psyke. Och sedan ibland så försöker jag ändå få in en del yogapass, alltså rent fysiskt då, för kroppen, för hållning eller stretch och styrka. Men att tiden på det är liksom olika. Men att jag försöker få in stillhetsträning också, koncentration, verkligen lika viktigt som om det är att borsta tänderna. Men att tidsperioden kan verkligen skilja sig åt beroende på omständigheter.
Precis. Och på något sätt så tycker jag när man har yogat att man har med sig yogan ett tag in i kroppen. Alltså kan gå, vi säger då en vecka, så kan man ändå ha det. Men tappar man det helt så försvinner man ifrån den här tryggheten och den här tilliten, i alla fall jag. Och nu med världsläget och så tycker jag det är ännu viktigare, ja, med er bok och med att hitta den här tilliten.
Ja, men jag tror det är också viktigt att se, beroende på att det här är någonting, en process som alla som lyssnar nu kan tänka så här, okej, hur ska jag börja kunna utveckla min yogahjärna? Och att det kanske inte direkt handlar om att så här, rulla ut mattan och börja kräva av sig själv och stå där. I början kan det faktiskt vara så här att jag kanske kan hjälpa, vara lite mer tillgänglig och se om jag kan finnas till hjälp för någon annan. Eller kan jag liksom få in de här kvaliteterna som vi har beskrivit nu under det här samtalet på något sätt. Så att man får på olika sätt den här positiva effekten. Så att det handlar liksom inte bara om tiden på mattan. Som jag tror i början. Sen kanske den tiden blir mer och mer. Men att verkligen så här, att hur kan man ta hand om sig själv? Hur kan man börja vara mer snäll mot sig själv? På olika vis.
Mm. Om man har en jobbig röst. Den här, alltså jobbig röst, inte mot sig själv. Den här hårda inre.
Kritiska.
Hur kan man förändra det?
Ja, man kan faktiskt notera här. Och det här är lite grann att se tonen då, om den är kritisk och anklagande, då kan det kanske vara så här, bara lyssna på, som Sara sa också, ge utrymme för hela det spektret, vad handlar den lite om? Och är det någonting, ibland kan man vara kritisk mot sig själv för att det är någonting man tycker är viktigt. Mm. Och då kan man egentligen skifta självkritiken till att så här, jag är hård mot mig själv för att det här betyder mycket för mig. Och bara där så skiftar man intentionen. För det är det som är avgörande egentligen. Så här, men det här betyder mycket för mig. Hur kan jag ta det på allvar? Och att man kan bli ledsen om saker och ting inte blir som man vill. För ibland kan ju just den här självkritiken vara som ett skydd för att man ska slippa känna obehag och skam. Så då försöker man reglera sig själv med självkritik. Den andra aspekten, och vi kan prata länge egentligen om självkritik, ja. Det är nästan ett avsnitt i sig. Men jag tänker att det kan man bara notera. Så här, att många har blivit hjälpta av det, att så här, ja, men det här är viktigt för mig. Eller hur kan jag vara mer snäll mot mig själv? Transformera det med självmedkänsla. Den andra delen, om det är mer en karaktär av... Det finns som ett spektra av självkritik mot självhat. Och det är starkare. Det är verkligen så här. Och då kan man behöva söka hjälp. Att gå i terapi. Ta stöd av någon. För det kan ha att man har olika erfarenheter från anknytningsbrister. Och det har att göra med just det att känslan av inre trygghet. Så att det är det som avgör lite grann att det kan vara svårt. Vad handlar den här inre rösten om? Nivån på självkritiken. Så jag tror att det är en första ingång till det.
Jag tänker också att inom den yogiska traditionen så är man ju på något sätt också, man drar det hela vägen till att säga att de här rösterna är ju det är tankar, och tankar är inte lika med liksom fast bestående ting som alltid är sanna. Så det är också någonting som att kan vara ganska intressant att börja observera tankar, men också ge sig själv det utrymmet att någonstans fundera över, bara för att det här sägs, är det verkligen på det här sättet? Och just observationen av tankar inom exempelvis vipassana meditation är att se hur de uppstår, men också hur de förändras och försvinner. Så de är alltså föränderliga hela tiden. Och det gör ju också någonstans att jag kanske inte måste lyssna på det här. Det kanske inte är så att det som sägs stämmer. Så ja, vi jobbar ju...
Ja. Ja, men jag ska lägga till, för det är faktiskt något som vi tar upp i boken också, det här med att ibland så, om man just det här att identifiera sina tankar, om de är negativa av olika slag, så kan man identifiera det som att man är i sitt hotsystem. Och ibland då kan just praktiken i sig göra att man skiftar över till sitt inre trygghetssystem, bara just av praktiken. För att kroppen reglerar sig och så, och att då uppnår man den här stillheten. Och det är lite det du beskriver, Sara, också. Att då ser man så här, men de här tankarna kom för att jag var rädd. Eller det här är tankar av samtiden. Eller det bara blir.
Gamla tankar. Eller
ja, mönster och så vidare. Ja. Så att det i sig att, och det kanske det skiftet vi pratade om inledningsvis, är att man kan ha massa tankar innan ett yogapass. Och efteråt är det mer lugnt. Mm. Så det är nyanser.
Ja. Och det är ju ofta så, tycker jag, med gällande tankar, att det inte är det som faller in, det som man oroar sig för. Det är mycket annat. Ja, jag får det hela tiden till mig, till exempel. Med mina yogaretreat så är alltid dåligt väder, ser ut på. Så bara, men gud, kan det vara regn nu här i maj på... i Deja, så går jag liksom och kollar den här väderappen flera gånger om dagen och tar bort fokuset från planeringen till och bara, men sen blir ju det hela tiden bra, och då känner jag verkligen, det har varit så tydligt när jag gör de retreaten, att det är ju inte det jag har varit orolig för som infaller. Det är massa annat. Ja,
ja, det har ju inte hänt än.
Nej, så, nej,
det, så vi vet inte. Det blir en oro för någonting som inte finns. Alltså, det är det du beskriver.
Ja, ja, och det är det yoga, tycker jag, kan hjälpa så mycket, att komma bort ifrån. Man blir mer öppen till att ta livet som det är, lite grann. Ja,
ja, men mer spontan.
Det är faktiskt otroligt.
Ja, det är öppenheten att möta livet. Mm. För att det är just det här att har man ett högt kontrollbehov, då kan det vara svårt att öva på självmedkänsla. För det handlar just om att, så här, kunna ta situationer i sitt befintliga skick och reglera sig i dem. Så att man inte måste hålla på hela tiden att liksom förekomma. För det tar jättemycket energi.
Ja. Och... om någon av dem som lyssnar vill köpa boken och vill veta mer om yogahjärnan och hur man kan leva, var finner man boken?
Man finner den på bokhandeln, både alltså fysiska bokhandeln, men man finner den också på Bokus, Adlibris. Man finner den på förlagets hemsida. De har också en bokhandel, Volante, som är vårt förlag. Så den finns lite överallt, skulle jag säga.
Ja, vad roligt. Hur var det innan vi slutade? Hur är det att skriva två personer? Har det gått bra? Eller ni kan kanske inte svara annat, men det måste vara lite speciellt, tänker jag.
Ja, men det har gått bra, men det är också en process som tar tid, tror jag. Ja. Och det måste få ta tid. För att vi har behövt mycket tid för att stöta och blöta idéer och hitta gemensamma ord för saker och ting, gemensamt språk. Att kunna formuleras också så att det blir som en röd tråd i en bok där det är två författare. Vi har ändå skrivit olika kapitel och de ska hänga ihop och sådär. Så det har varit, det är annorlunda naturligtvis än att skriva helt och hållet själv. Men det är också otroligt berikande och jätteroligt.
Ja, jag förstår det.
Ja, just det här, och det är det här som är intressant med kreativitet, att processen till att vi, när vi landade i yogahjärnan som ett mentalt tillstånd och hur det är uppbyggt och allt, alltså det var ju nästan en så här wow-känsla. Och nu går det så snabbt att bara säga det, liksom så här, mentalt tillstånd och så. Men att just konceptualisera allt det här, och som du var inne på Sara också, att bryta ner och så här, vad ska vi ta med och vad ska man inte ta med? Det har varit intressant, men det har tagit tid också.
Ja, jag förstår det. Ja, jag är jätteimponerad att gå från start till mål när det gäller det. För jag förstår att det är bara strukturen och få ihop det. Men jag tycker att det är en jättelärorik och inspirerande och en bra start in om man vill börja, tänker jag.
Kul att höra.
Ja. Mm. Tack snälla för att ni kom hit.
Tack för att vi fick komma. Ja.
Tack.
Tack. Till dig som lyssnar. Vill du sprida podden så är det helt okej. Okay. Det är bara att skicka runt det på Instagram eller Facebook. Eller varför inte låta dina vänner veta om prestationspodden. Eller skriv till mig om du har tankar och idéer på caroline@prestationspodden.se. Men framförallt hoppas jag att du är lika bortkopplad som jag är i huvudet just nu och på semester. Njut!